Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Olösta mord, Anne Noblut. Det här avsnittet är skrivet av Ann Kardell. Klippningen är gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Anne Theresa Noblet föds på okänt datum i 1940-talets England i ett litet område som kallas för Marshall Heath i Hertfordshire. Hertfordshire är en del av regionen östra England. Det ligger precis norr om London. Här bor Anne mitt emellan orterna Happendy och Whittamstead. I närheten av Annes hem ligger ett 4 hektar stort naturreservat som också kallas för Marshall Heath. Precis som området. Det är 1940 när Anne föds, så det är andra världskriget som gäller. Och mitt i kriget välkomnar Annes föräldrar, pappa Thomas och mamma Ira, sin första och enda dotter. Anne har ett antal bröder, men det har varit svårt att utröna hur många eller hur gamla de är. Anne bor bara 3 mil från staden Borehamwood, där en av de största brittiska filmstudierna fanns fram till 1980. Här spelar man bland annat in några av Star Wars-filmerna. Kända personer från Hertfordshire är bland andra Victoria Beckham från Spice Girls, sångerskan Kim Wilde samt banden The Who och Deep Purple. När Anne föds är pappa Thomas en framgångsrik affärsman. Familjen Noblet är en relativt förmögen familj. De bor på Marshall Heath Lane. I närområdet är de ganska kända på grund av pappans försäljning av motorcykelhjälmar. Pappa Thomas driver även en kycklingfarm. Anne beskrivs som en blyg och försynt flicka. Hon är lugn, snäll och väldigt omtänksam. Hon är hemmakär och en ömsint omhändertagande syster. Anne är helt enkelt mycket älskad av sin familj. Hon växer upp och söndagen den 29 december 1957 är Anne 17 år gammal. Söndagen börjar som en helt vanlig dag hemma hos familjen. Anne mår bra och är glad över att vara ledig. Hon har nyligen avslutat sina studier på en finishing school. En finishing school är en skola för unga flickor där fokus ligger på att lära ut seder och etik som är lämpliga inom högre samhällsklasser. I USA kallas sådana här skolor ibland för charm schools, alltså ungefär charmskola. Efter studierna fortsätter han att läsa vid Watford Technical College som ligger i utkanten av London. Exakt vad hon läser på Watford är inte känt, men hon kommer aldrig att avsluta sina studier. Anne går och lägger sig omkring klockan 23 på kvällen den 29 december och tycks inte ha några bekymmer i hela världen. Nästa dag, måndagen den 30 december 1957, dagen före nyårsafton, äter Anne lunch och lämnar hemmet omkring klockan 14.30. Med sig har hon ungefär ett pund, vilket drar motsvarar ungefär 140 kronor i dagens pengavärde. Pengarna har med sig för att köpa bussbiljetter tur och retur. Hon är klädd i en kolgrå rock och en ljusblå kofta med matchande tröja. Hon har en scarf över håret och skor och handväska i matchande färg samt glasögon. Hennes underkläder är märkta med hennes efternamn och numret 156. Det är ett minne från hennes tid på finishing school. Anne lämnar hemmet på gott humör och är på väg för att möta upp sina vänner Annette och Heisel. De ska nämligen gå på en rock'n'roll danskurs på Lord's Hall i Happendy. När danskursen är slut är det dags för Anne att ta farväl av sina vänner. Hon ska ta buss 391, den gröna linjen, för att komma till sitt hem på Marshall Heath Lane. Olyckligtvis missar hon bussen och promenerar tillsammans med vännerna till bussens nästa hållplats. Innan hon går dit ringer Anne från en telefonkiosk hem till sin mamma och berättar att hon kommer att bli lite försenad. Väl vid nästa busshållplats stiger hon på bussen efter att hon har sagt till sina vänner, citat, "Vi ses på fredag." Men de skulle inte lyckas ses på fredag. Senare kliver Anne av bussen ensam ungefär klockan 18. Busshållplatsen ligger i hörnet av Lower Luton Road och Cherry Tree Lane i Whittamstead. Det är bara några kilometer till Annes hus på Marshall Heath Lane från busshållplatsen. Vägen hon ska gå är på sina ställen lummig och kantar av höga häckar på båda sidor. Hemma väntar pappa Thomas, mamma Ira och alla Annes bröder. Men hon kommer inte hem i tid och föräldrarna blir genast mycket oroliga. Klockan 21 kontaktar föräldrarna polisen och anmäler Anne försvunnen. När polisen får kännedom om att Anne inte har kommit hem tar de det här på största allvar. Kriminalen Robert Elwell blir ansvarig utredare. Till sin hjälp har han snart Scotland Yard med Richard Lewis i spetsen. Scotland Yard bidrar i sökandet med sökhundar. Militärer och volontärer hjälper också till med sökandet. Ett vittne träder fram. Det är Shirley Edwards som arbetar för Annes pappa Thomas. Shirley verkar varit den sista personen som såg Anne. Shirley arbetar på Thomas kycklingfarm och är säker på att hon passerade Anne på sin skoter utanför en pub i närheten av Annes hem. Pubben i fråga ligger precis vid busshållplatsen där Anne klev av. Shirley bor i närområdet. Förutom Shirley finns ytterligare vittnen som menar att de har sett en parkerad bil med ljuslyktorna påslagna längre upp på gatan, ungefär där Anne försvann. Sökandet är nu i full gång. Föräldrarna har ingen aning om vart Anne har tagit vägen. Föräldrarna menar att om Anne har följt med någon i en bil så måste det ha varit en förare som hon kände personligen. Hon skulle inte ha följt med en främling i en bil. Anne hittas inte under natten. Nästa dag på nyårsafton genomsöker polisen och frivilliga skogen Rose Grove Wood. Det är ett skogsområde med vackra gångstråk och ett porlande vattendrag, inte långt ifrån Annes hem. Polisen draggar även i sjön River Lee som ligger i närheten på nyårsafton. I tidningen samma dag uttalar sig en busschaufför vid namn Joel Balding. Joel har kört förbi ett vattentorn i närheten av platsen för Annes försvinnande. Där hade han observerat två stora fordon som backade ut från den smala vägen i närheten av Rose Grove Wood. Vid det här laget känner alla i området till Annes försvinnande. David Keane var 11 år när Anne försvann och han berättar för BBC den 17 december 2017 om sin upplevelse av hennes försvinnande. Tillsammans med sin kusin cyklade David ut till Marshall Heath för att försöka hjälpa till i sökandet efter Anne. David minns att det var många andra som också ville hjälpa till och som drogs till det makabra försvinnandet. Det var till och med två bilar som var parkerade i närheten av området. Flera anställda vid Thomas motorcykelföretag uttalade sig i pressen vid tiden för försvinnandet. De berättade att Thomas var djupt förkrossad och att han bad alla sina anställda hjälpa till i sökandet. Det gjorde de gärna, men deras hjälp var till ingen nytta. Polisen knackade dörr och förhörde ett stort antal personer. Sökandet fortsatte, utredningen fortsatte, men ingenting hände på en månad av vikt. Den 31 januari 1958 meddelade polisen att de tänkte trappa ner sökinsatserna. Polisens talesman menade då att de var 100% säkra på att Ann inte fanns i det genomsökta området. Samma dag som polisen meddelade offentligt att de skulle trappa ner sina sökinsatser var Hugh Simons och hans bror Brian ute på en lunchpromenad. De unga vuxna bröderna gick i skogen Rose Grove Wood tillsammans med Hughs hund. De befann sig strax utanför det område som polisen redan hade sökt igenom. Någon kilometer in i skogen började hunden springa runt några träd och Hugh följde efter honom. I en glänta i skogen fick de plötsligt syn på någonting. En människokropp. Vid första anblicken såg det ut som en kvinna som låg och sov. Men Hugh förstod att kvinnan måste vara död. Hugh sprang tillbaka till sin bror och de skyndade hemåt där de rapporterade fyndet till polisen. Polisen hade alltså haft ganska stor otur. Det här var ju nära gränserna för det område som hade sökts igenom under den gångna månaden. Hugh Simmons hävdade att kroppen borde ha synts på 20 meters håll, så hon borde ha hittats tidigare. Det var därför högst anmärkningsvärt att ingen hade hittat den. Folk hade rört sig i området och borde ha hittat henne. Efter fyndet tillkallas den ansvarige utredaren Robert Elwell, likaså Scotland Yard, och de hittar lätt kroppen med Hughs hjälp. Kroppen identifierades kort därefter som Ann. Ann hade blivit strypt till döds och polisen bedömde att hon kunde ha blivit utsatt för sexuella övergrepp. Förutom ett sexuellt motiv fanns det inte några andra uppenbara motiv som polisen kände till efter alla förhör för att någon skulle vilja ta livet av Ann. Obduktionen av Anns kropp avslöjade att hon förmodligen hade bragts om livet kort efter bortförandet. Anledningen till den slutsatsen var att den mat hon hade ätit under...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Dagen då hon försvann fortfarande fanns kvar i hennes mage. När hon hittades bar Ann fortfarande sina glasögon, men kläderna var konstigt påsatta. Polisen gjorde bedömningen att hon hade blivit avklädd och sedan påklädd igen. Man påträffade även hennes tillhörigheter och några småmynt i närheten. Ann är märkligt välbevarad eftersom hon har varit borta mer än en månad. Obduktionen visar att kroppen förmodligen varit nedfryst. Och det är därför det här fallet blev känt som The Deep Freeze Murder, djupfrystmordet. Det faktum att kroppen verkade ha varit nedfrusen förbryllade polisen. Det var inte jättevanligt 50-talets England med frysskåp och frysboxar. Det var först på 60-talet det började bli vanligt med en egen frysbox i hemmet i England. Vädret hade varit så pass milt under januari att kroppen inte hade kunnat frysas av sig själv på fyndplatsen. Utredarna bestämmer sig därför för att undersöka all frysutrustning de hittar inom ett område med en 50 km radie från fyndplatsen. Polisen undersöker byggnader, uthus, fabriker, bondgårdar och till och med alla glassbilar i området. Polisen tar även hjälp av en frysskåpsexpert. Utredningen kommer fram till att kroppen hade kunnat frysas ner på vilken plats som helst med hjälp av torr koldioxid. Men efterforskningarna kring alla dessa teorier blir fruktlösa och leder ingenstans. Utredarna tycker att fyndplatsen är underlig. Ann hittades 8 km ifrån där hon senast syntes till och inte på vägen hem. Polisen bedömer därför att ett fordon måste använts och att Ann även hade transporterats i fryst tillstånd. De bedömer också att gärningsmannen eller gärningsmännen måste ha haft lokalkännedom. Vid det här laget är polisen uppe i ungefär 2000 förhörda personer. De stoppar också bilar slumpmässigt i området och förhör förarna, men det leder inte heller någonstans. Ann begravs i februari 1958 på St. Helens kyrkogård i Whittemstead. Nästan 300 personer närvarar vid begravningsgudstjänsten. Folk gråter och affärer i närområdet stänger under begravningen för att kunna närvara på begravningen och visa sin respekt för Ann. Under februari 1958 genomför utredningen ett experiment. De tar en replika av plast med samma vikt och längd som Ann som de har låtit tillverka. De klär på den här replikan, kläder, skor och glasögon. Och sen lägger de replikan på nedfallna löv och växande blommor i samma skog där Ann hittades. Platsen för experimentet är en glänta i Rosegrove Wood i närheten av fyndplatsen, ungefär 270 meter från närmsta bilväg. Polisen bevakar platsen under hela experimentet. Dagligen arbetar polisens botaniker med att undersöka växtligheten under replikan. De mäter temperaturen och gör tester på jorden. De jämför sedan data med anteckningar från deras forskningsstation där de normalt brukar arbeta. Syftet med experimentet är att försöka utröna hur lång tid en kropp kan ha legat i skogen under rådande väder. Utredarna kommer med hjälp av det experimentet och annan utredning fram till att Ann mördades strax efter att hon försvann, som de redan visste, och att kroppen efter döden placerades i någon typ av frysanläggning. Vid ett senare tillfälle har mördaren transporterat den frysta kroppen till fyndplatsen men burit den från bilen och in i skogen. Det påträffades inte några släpspår i skogen. Polisen tror därför att gärningsmannen måste vara väldigt vältränad eller fler än en person, eftersom han orkade bära Ann genom skogen. Ann vägde ungefär 70 kilo och var 172 cm lång. Utredningens slutsats blir till sist att kroppen hade legat i skogen i 2 veckor innan den påträffades. Anns familj fick väldigt mycket oönskad uppmärksamhet från media och allmänheten på grund av mordet. En del uppmärksamhet var direkt illasinnad. Anns mamma Ira mottog väldigt många telefonsamtal ungefär en månad efter att kroppen hade hittats. Även Anns manliga kusin fick samtal efter mordet där han hotades till livet. Även hundägaren som hittade kroppen, Hugh Simons, fick obehagliga samtal. Någon hotade hans lille son till livet och Hugh sov därför med en hagelbössa under sängen. Polisen lyckas till slut hitta personen som har ringt alla obehagliga samtal. Samtalen kom från en telefonkiosk, men uppringaren visade sig vara den 25-årige Edward Nunn. Edward dömdes senare till 6 månaders fängelse för telefonsamtalen, men han blev aldrig dömd för att ha någonting att göra med Anns försvinnande. Det här påminner inte så lite om Bruce MacArthurs son som ni kommer att föra om i Seriemördarpodden senare. Eftersom Edward hävdade att han hade ringt alla telefonsamtal, det var så många som 35 stycken, eftersom han hade en böjelse för att använda telefonkiosker. Edwards föräldrar hade försökt få bukt med hans beteende när han var yngre, men det hade med tiden bara blivit värre och värre. Edward hade en sjuklig böjelse för att söka upp telefonkiosker och ringa alla möjliga människor så ofta han kunde. Utredningen fick ny fart när de upptäckte att Edward hade ett brottsregister. Han hade i början av 50-talet dömts till fängelse för att ha hällt gift i sin brors kaffe. Men ingen koppling till Annes försvinnande hittades och Edward är den enda frihetsberövade personen i fallet Anne Noblut. Trots att Edward fängslades fortsatte det komma konstiga telefonsamtal, så det måste ha funnits mer än en uppringare. Utredningen kommer ingen vart. I juni 1961 får polisen kontakt med en belgisk man vid namn Charles Breakman som arbetar som kylskåpsingenjör. Charles kliver in på en polisstation i Bryssel i Belgien. Efter att ett rykte har florerat så menar att han skulle ha någonting med mordet på Anne att göra. Så Charles kommer i princip in på polisstationen och säger att det här stämmer inte. Polisen har inte hört talas om ryktet, men de bestämmer sig för att utreda Charles och kommer fram till att han inte har någonting med mordet att göra. Efter Charles kontakt med polisen blev han intervjuad av den engelska tidningen Daily Mirror. I intervjun berättade Charles Breakman att han tyvärr inte hade kunnat bistå polisen på något sätt. Han menar också att han inte kunde förstå varför det hade gått rykten om att han skulle vara skyldig till mordet. Eller varför han skulle ha någon kännedom om mordet överhuvudtaget. Charles hävdade bestämt att han inte var ansvarig för varken Annes försvinnande eller död. Det går 24 år. Den 25 november 1985 avlider Annes pappa Thomas, 75 år gammal. Den 6 januari 2018 uttalar sig Mick Flavin, polisutredare från Hertfordshires kalafallgrupp. Mick menar att gärningsmannen med stor sannolikhet troligen är död vid det här laget. Det har då gått nästan 60 år efter mordet. Men han säger också att det borde nu vara enklare för människor att träda fram och berätta om de vet någonting om mordet på Anne. Än idag, när jag spelar in det här 2021, har ingen blivit gripen eller dömd för mordet. Om DNA-tekniken hade varit känd 1957 hävdar polisen att de skulle ha klarat upp det här brottet. Men det har gått lång tid och ingen fysisk bevisning har sparats. Därför kan man inte ta fram någon DNA-profil och mordet på Anne kommer förmodligen aldrig att bli löst. Jag finns på Twitter, YouTube och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. I 300 år härjade det neoassyriska imperiet i Mellanöstern och var världens största imperium på sin tid. Hade även den största staden Nineveh med 120 000 invånare. Sedan 2014 har jag poddat om det assyriska imperiet i min podd Fan of History och nu börjar vi närma oss slutet för imperiet. Assyrierna hade vid det laget mobbat alla andra folk i närheten i 300 år och till slut fick de nog. Följ det spännande slutet för det neoassyriska imperiet i min podd Fan of History. Den finns där du hittar olösta mord. Du kan nå mig och Eva på mail. Vi finns på simwaypodcast@gmail.com, Simway med Z. Till simwaypodcast@gmail.com kan du också skicka dina teorier om fallen som vi har tagit upp i podden. När vi har tillräckligt många teorier kommer jag göra ett avsnitt om just era teorier. Kom ihåg att om du gillar den här podden går det bra att donera pengar till oss på Swish. Swish-numret finns i avsnittstexten. Olösta mord kommer ut på jämna torsdagar. Men får vi in 1000 kronor i donationer kommer vi även ut på en ojämn onsdag. Och det är det som har hänt nu. Det är därför vi kommer ut på en ojämn onsdag. Tack så mycket till alla som har donerat. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Hela låten finns på Spotify och på YouTube. Immune av Tripnaha. Tack till Ann Cadell för det här manuset. Tack till Eva för arbetet med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.
Thank you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.